Tack så mycket. Är den på? Eller är det bara inbyggd mikrofon? Den är på? Vad bra. Men ibland hör man inte. Det är lite olika med olika kyrkor. Vi ber en bön. Lägg handen på ditt hjärta. Nu ska vi be att den du är idag, precis hur du mår idag, ska få någonting ifrån Gud och himlen idag. Och Gud, nu vill jag be för egen del, jag som ska predika idag. Du vet precis vem jag är och hur jag mår. Använd gitarren Marcus idag och låt det få bli mer Jesus-akkord än Marcus-akkord idag, Herre. Och sen ser du alla som sitter här i bänkarna, vi som har kommit hit idag. Jag ber på samma sätt att du ska röra vid deras hjärtan idag, så de hör mer från himlen än från Göteborg. Så ber jag, Herre. Låt det få bli en predikan och en nattvardsstund som är på riktigt en stund med dig, Jesus. Och inte bara en stund om dig, Jesus. Och därför så välkomnar vi dig, du heliga ande. Du som är vind från himlen. Du som är liv från himlen. Du som är kopplingen mellan våra hjärtan och himlen. Var aktiv i den här stunden. Och där bönen ber jag till dig, Fader Gud, hela universums skapare. Jag ber den genom Jesus. Amen. Amen. Jag tycker inte om att smöra sådär, va? Jag tycker inte det är så fint att vara en sån smickergubbe. Men jag kan säga ärligt att det är kul att vara här. Än så länge i alla fall. Får se hur länge det varar. Jag tycker ni är sköna. Jag tar faktiskt och byter till en sån handmick. Jag har såna skumma öron nämligen. Så att den åker iväg och åker av. Men ni hör mig, va? Ja. Vi kör så länge. Och åker den av, då byter vi. Det blir dealen. Ordet hjälp är ett ord som såklart betyder mycket. Jag har en annan vinkel på det till att börja med. Hjälp kan vara det spontana när man blir rädd. Eller hur? Hjälp. Och den hjälpen, den är inte riktad åt ett visst håll. Det är mer ett uttryck för oj då, nu händer någonting. Oj. Så hjälp kan vara en bön, men också ett uttryck för nu blir det svårt, nu blir det jobbigt, nu är jag rädd. Då ropar man hjälp. Så. Och jag satt och roade mig lite igår kväll. Tänkte det är faktiskt samma sak på engelska. Help. I många filmer är det inte bara, det dyker upp help. Sådär. Kan vara en kaffekopp välter och det är ingen katastrof såklart. Om det inte är på din finblus, då är det katastrof, tjejer, eller hur? Eller killar, för ni är likadana men värre. Eller hur? Så. Men så hjälp kan både vara ett allmänt mayday, en båt väg att sjunka och du skickar ett nödblås. Och det är inte riktat till någon viss riktning. Det är bara om någon ser, om någon hör. Och det spännande är, det finns så många svenskar som skickar iväg sitt mayday varje månad till Gud. Man vet inte i vilken riktning. Alltså man vet inte från vilken vädersträck en eventuell helikopter eller båt kan komma. Men skickar jag ett nödblås, kanske någon båt, kanske någon helikopter ser mitt nödblås. Och då är det väl en sån fantastisk skatt du har som troende, om du är troende. Och är du inte troende här, så kanske du faktiskt kan gå hem som troende. Det är det som är undret när man kommer till kyrkan. Du kan få en tro. Och du kan gå hem med en egen tro. Inte bara vara avundsjuk på din kompis som har en tro. Utan du kan ha en tro själv. Nu är det studenttider i Sverige. Snart. Min dotter har ett år kvar. Visst är det läskigt, pappor? Är sketungen blir en kvinna. Och alla män är jobbiga. För man vet vad de tänker. För man är själv man. Visst är det jobbigt? Jag älskar min dotter men hatar killar. De kommer få så mycket stryk så de fattar inte. Och du vet när det är studenttider. Då tar man studenten såklart, va? Och då har man sin studentfest. Och jag kommer ihåg min studentfest. Jag gick samhällsestet, sån här musikallinje så. Mycket sång och dans och koreografi. Och vi hade en väldigt bra gemenskap i vår klass. Vi hade så nära gemenskap så vi faktiskt var så tråkiga att vi hyrde en egen festlokal, bara vi. Eliten. Vi var så himla häftiga. Vi ville vara själva. Faktum att det var inte att vi var häftiga, utan det var faktiskt så att vi hade så mycket kärlek faktiskt i vår klass. Vi hade det. Vi hade det. Vi älskade varandra, det är starkt, och vi gjorde det. Vi hade klassfester nästan varje helg. Och vi kramades och kysstes. Don't get me wrong. Jag skojar lite med er, men ni fattar, va? Vi tyckte om varandra. Men klart att vi var olika klasser, vi var i det. Vi hade en tjej som jag trodde tyckte minst om mig. Jag trodde att de flesta är kopplade bra med, men inte med Maria. Jag hade nämligen kommit att tro i den vevan. Och var sådär, kanske lite väl gasade i min tro. Sådär, va? Jag ville berätta för alla hur skön Jesus var. Alltså att han var på riktigt då, va? Och det här vet jag att en del av er vet, men inte alla. Jag stammade så grovt under fram till och med ettan på gymnasiet att högläsningen var jobbigt. Sommaren mellan ettan och tvåan mötte jag Gud och umgicks med Gud hela sommaren, och Gud löste min mun. Så nu talar jag för fort. Är det härligt? Snacka om bönesvar. Jag har tagit revansch liksom. Alla 17 års icke-prat. Bara goodbye. Men vet en hemlighet? Jag stammar fortfarande. På engelska kan jag bara snacka engelska när jag predikar. Annars stammar jag. Så jag predikar jämt. Men för att vara lite seriös, jag kunde tala igen där. Och det blev sån chock för klassen på ett bra sätt. Så flera stycken kom till tro beroende på det. För de fattade inte det. De blev nyfikna på kyrkan och döpte sig. Tre tjejer kom till tro i klassen. Min lärare i psykologi och samhällskunskap. Hon var vänsteraktivist. Den typen av god kvinna som älskade människor och föraktade en överhet som förtryckte fattiga. Och sen kan jag säga med sorg att ibland har kyrkan gått maktens ärenden, eller hur? Det har faktiskt kyrkan gått maktens ärenden. Tyvärr är det så. Kyrkan har både gett makt till överheten och till och med förtryckt svaga i Guds namn. Och det här visste hon. Både korstågen och häxbränningarna och politiska agendorna och vapenindustrin och så vidare. Så hon föraktade kyrkan. Hon var ateist. Jättefin kvinna. Gick alltid i batikkläder. Bara en sån sak. Men hatade kyrkan. Däremot hade hon faktiskt en Jesusrespekt. Vet du det? Det är ytterst få människor som inte har respekt för Jesus. Ytterst så. Det är någon icke-kunnig ateist som inte har det. Och det är någon icke-påläsk grottmänniska. Men alla andra har det. Just för att han gjorde bara gott. Han stod upp för rättvisa och sanning. Och är man en vettig människa tycker man om rättvisa och sanning och kärlek. Eller hur? Så hon hade inga problem med Jesus-prylen. Men väldiga problem med Gud och kyrkprylen. Men jag kunde börja tala, blev hon så chockad. Hon sa, Marcus, det här är helt fantastiskt. Vi gör så här, nu får du 7-8 minuter varje onsdag på vår dubbellektion. Ska du prata till oss? Vad ska jag prata om då? Du tycker om kärlek? Ja. Då pratar du om kärlek till tjejer som du tycker om. Och sen pratar du om Gud. Ja. Så jag blir beordrad av min lärare att läsa kärleksdikter och predika om Jesus. Så jag skrev så mycket dikter om hjärta och smärta. En del var riktigt dåliga brudar. Men vissa var så löjligt bra så du hade blivit kär i mig. Så va? Och Maria, eller Marie heter hon, förlåt, Marie i en klass. Hon var häxa. Alltså höll på med helt andra krafter än Jesus. Så. Hon rökte på rätt mycket hasch och umgick i sammanhang som inte kanske var direkt så kyrkosammanhang. Och jag, hon kopplade inte helt så. Gjorde inte det. Och jag trodde att om det är någon person som inte tycker om Markus, så är det Marie, tror jag. Jag trodde det. Så var det studentfest. Det var bara vi. Man dansade en sista tryckare med alla tjejerna. Så liksom, hej då. Kul att se dig. Ha ett bra liv, sådär va. Och man liksom gav high five till killarna, sådär va. Kramade sådär va. Jag kommer sakna dig, Erik. Men vi kommer kontakten varje dag, eller hur? Hur många har sagt det? Hur många har hållit det? Det gör man inte, va? Utan det är en epok som slut med studenten. Man kan ha kontakt med två eller tre killar. Men inte med klassen liksom. Då säger hon så här. Fått i sig någon öl för mycket. Min älskade klasskamrat Marie. Prästen. Eller hon sa inte prästen. Hon sa Markus. Förlåt. Markus. Vad ska jag säga dig? Några sanningens ord. Du kommer aldrig mer att ses. Och jag tänkte, nu kommer en örfil. Jag vill gärna säga det mellan fyra ögon bara, så det bara är du och jag. Ingen mer ska få höra det nämligen. Jag tänkte, liksom, vad jobbigt att få det som en utskällning det sista jag får. Så jag förberedde mig på att det kommer nog det värsta då, i och med att hon är full. Och när det bara hon och jag runt hörnet, får jag en hårkram och en blöt puss på munnen. Bara, oj då, det var mysigt men otippat. Så jag, men varför det här, Markus? Det var väl mitt sätt att säga tack. Och du får gärna tacka mig om du vill. Så Markus, hör nu. Jag vill säga tack, jag har kommit närmare Gud genom dig. Ja, men du tror ju inte ens på Gud. Nej, just det. Markus, jag tror på din Gud. För dig finns verkligen Gud. För dig finns verkligen Gud. Du är inte perfekt. Det ska din Gud veta. Och om han finns, då vet han det. Så jag säger inte att du är något helgon. Men du är äkta. Och du lever som du predikar. Därför har du fått min respekt, Markus. Jag har sett dig i 3 års tid. Och de sista 2 åren har du pratat mycket. Men jag har faktiskt märkt att det är på riktigt. Och så man gråta. Jag skulle också vilja ha din tro. Jag tror på din tro. Men jag tror inte själv. Är ni med? Och det finns så många svenskar. Det finns jättemånga svenskar. Jättemånga göteborgare. Och faktiskt, vågar påstå, jättemånga Partillebor. Och sävedalare. Som skickar upp sitt nödblås. Men som inte vet i vilket håll, vilket riktigt man ska skicka det. Där kommer du in i bilden. Genom dig kan du faktiskt få en riktning. För vilka de kan skicka blåset så att helikoptern, så att båten kommer och hjälper dem i nöd. Vi ska läsa nu bibeltexten som är dagens text. Som jag fick från Robert. Och det är från första Petrusbrevet. Kapitel 2. Vers 21-25. Och så här lyder Herrens ord. Det är vad ni har kallats till. Till också Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni skulle följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlåt sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var så vilsegångna får. Men nu har ni vänt tillbaka till era själas hede och vårdare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig, säger man i Svenska kyrkan. Så vi säger det igen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Bra, härligt. Vänner, den här texten tycker jag är så spännande. För det är både, det är så mycket alltså imperfekt i den. Det hände igår och det gäller idag. Är ni med? Och det här är en sån viktig del av kristen tro. Jesus har levat på jorden på riktigt. Han har predikat på riktigt. Han har burit din dina misstag, din skuld, din ångest, dina sjukdomar på riktigt i historien. Det har hänt. Men det finns en koppling från imperfekt, från dåtid till presens, till nutid. Och hör nu, varje kyrka som inte har den kopplingen till nutid är ingen kyrka, det är ett museum. Är ni med? Varje predikan som inte har kopplingen från dåtid till nutid, det är ingen predikan, det är en historieföreläsning. Och det kan vara nog så intressant med en jätteduktig historieföreläsning. Herman Lindqvist med sina kungar. Han är kul en kvart, men okej då. Men den kvarten är kul i alla fall. Sådär va? Alltså, historia är jätteintressant. Men kyrkan pysslar faktiskt inte med historia. Vi sysslar med en historia som får konsekvenser och som är aktiv nu. Är ni med? Och alldeles för ofta tycker jag att vi placerar Jesus i ett historiefängelse. Vi tror på Jesus då. Och nu talar jag till dig som är kristen. Många av oss har faktiskt på riktigt en stark tro att Jesus levde på riktigt då. Att han dog för din skull då. Och att han uppstod då. Det har vi. Det är vi duktiga på. Den biten är duktiga på. Vi är duktiga på att predika om långfredagen. Det var ju påsk förra helgen. Långfredagen är vi duktiga på att predika om. Men vi är faktiskt inte lika duktiga alla gånger på att predika om uppståndelsen och vad händer efter den öppna graven. Kopplingen till nutid måste finnas. Och han stod så vackert, genom hans sår är ni botade. Det vill säga, det finns en koppling mellan vad han gjorde och mitt liv idag. Är ni med? Det finns en tydlig koppling. Alltså, han dog inte förgäves. Det hände någonting på riktigt som får konsekvenser i mitt liv idag. När jag tar emot det. Det får det. Och han är våra själs herde och vårdare. Uttrycket själavårdare har vi där. Själs herde och vårdare. Det är han som tar hand om din insida. Är det någon här som har gått igenom en hjärtoperation? Någon som gjort det? Jag har inte gjort det, men en av mina vänner har gjort det. Skönt för dig. Har du sluppit det? En av mina vänner, han heter Andreas Wik. En ung kille. 20-årsåldern. Han föddes med hjärtfel. Och det var så illa så att de var tvungna att liksom söva ner kroppen. Och jag nu minns rätt. Är någon inne som är läkare inne? Har någon läkare i kyrkan? Jag kan ljuga mycket vill. Nej, jag skojar bara med er. Men jag tror nämligen, jag tror att man kyler ner hans kropp till 17 grader. Kan det stämma? Alltså man gjorde kroppen jättekall liksom. Skar upp hela bröstkorgen. Öppna upp och så bär upp revbenen. Det är som en skräckfilm. Ta en såg. Öppnar upp och revbenen. Och på det hjärtat. Allt är öppet. Han var en nedsövd i flera dagar. Om det var minst rätt så var det över en vecka han var nedsövd. Kall på kroppen. Han var inte död. Men han var minst sagt medvetslös. Ska man göra en hjärtoperation, vänner? Och hans föräldrar, de var ju så rädda. Och så nervösa såklart, va? Och läkaren sa att det finns en stor procentchans att Andreas inte kommer att överleva. Oddsen är stora tyvärr. Nu ska jag inte säga siffrorna till er för att det är inte viktigt. Men det var stora siffror mot en överlevnad. Men hade han inte gjort operationen så hade han inte överlevt alls. Och skulle göra en sån operation, tror inte du att hans föräldrar kollade upp vem hjärtläkaren var? Hade inte du gjort världens Google-kontroll och gjort massa undersökningar om ditt barn eller din mamma eller din syster skulle opererad och man skulle skära upp hela bröstkorgen? Man låter inte första bästa praoelev vara där som en klåpare och försöka. Oj då, så det blev. Man gör inte det, va? Utan man måste ju veta att det är någon som har ett gott resumé. Har det gott rykte? som kan visa upp, det här har han gjort, det här har hon gjort, de här patienterna har han tagit hand om, så här har det blivit. Det måste finnas en trovärdighet och en historik. Ni fattar va? Eller hur? Vad har det att göra med Jesus? Jo, allting. Om det finns något namn som har ett gott resumé i att förändra hjärtan, så är det Jesus Kristus. Om det är någon människa, för att citera den judiska historieskrivaren Josefus, som inte var troende, som bara var historieskrivare, judisk. Han skrev han: om människan, och om man nu kan kalla honom för människa, skrev han. Och sen berättade vad han gjorde. Till och med Josef tyckte att det är svårt att använda ordet människa om Jesus. För han gjorde saker som en människa inte gör. Men om vi använder ordet människa, för han var människa också. Det finns ingen människa som har ett bättre och större och goda resumé i att kunna förändra hjärtan än Jesus. Eller hur? Så om du har livskris, om ditt hjärta är söndrigt i bröstet, eller du till och med behöver en hjärttransplantation, behöver ett nytt hjärta. Ditt hjärta är så trasigt så det räcker inte ens att laga det. Du måste få en ny start. Då finns det ingen hjärtläkare som är duktigare än Jesus. Men vet du en hemlighet? Den här läkaren är inte bara en hjärtläkare som är duktig att operera. När ditt hjärta är trasigt, vet du vad han gör då? Vet du vad han gjorde då? Han börjar med att skära upp sig själv. Han ska först upp sin egen bröstkorg, sliter huden på ett kors, och hans hjärta blödde. Och när hans hjärta var sårbart, då tog han ut det och gav till dig och sa: varsågod. Men varför? Ja, men du behöver det. Ja, men då kommer du dö. Ja, jag vet. Ja, men varför gör du det? Jag älskar dig. Ja, men varför älskar du mig? Om du är en patient. Ja, men så mycket kan man inte älska en patient. Jag gör det. Han är inte bara en duktig läkare som kan operera ditt hjärta. Han är en läkare som ger sitt liv för sina patienter. Han bar din sjukdom, din smärta upp på ett träpålen. Han gav sitt liv där. Så när han hjälper, då hjälper han så det kostar honom sitt eget liv. Han tar ut sitt hjärta och opererar in det i ditt liv. Därför säger man när man blir kristen uttrycket: man blir född på nytt. Du får en ny start. Du får ett nytt hjärta. Därför är det så att vad du än har gått igenom, vilket helvete du än har gått igenom, kan du faktiskt skratta igen. Du kan dansa igen. Du kan hoppa igen. Du kan jubla igen. För du får en ny start. Vi sjunger sången Amazing Grace. Den skrevs av en slavhandlare. En slavhandlare. Han hade varit med och hämtat afrikaner till slavarbete i Amerika. Och han skälvde. Han var rädd inför nåden. Kan det vara så? Att jag kan bli förlåten? Och när han fattade det, skrev han en av de mest älskade psalmerna på jorden. Så när du hör den sången, sjunget och slentrian, det är en mans största tacksamhet. Jag är inte värdig. Jag är inte värd att bli förlåten. I'm a wretch. Alltså jag är ett vrak. Jag är trasig, jag är ond. Vet du varför Jesus förlät honom? För Jesus tog på sig det straffet som han enligt sig själv och enligt afrikanerna förtjänar för sina gärningar. Den skuld som han kände tog Jesus på sig på korset och sa: det är fullbordat. Så finns du här inne och du har gjort massa elände mot andra människor. Du har kränkt andra människor. Och du känner: hur ska jag kunna förlåta mig själv? Om Gud förlåter dig, Vem är då du att veta bättre än Gud? Och han förlåter inte, för han ser mellan fingrarna sådär. Det är ingen fara. Så är inte Gud. Gud tyckte att din handling var så fruktansvärd, för den skadade så mycket, så han tog på sig konsekvenserna av handlingen i sin egen kropp. Därför är han den gode, din själs hed och vårdare. För han tog på sig konsekvenserna. Det här är kristen tro. Och det här är kärnan i kristen tro. Och det här kallar jag för hjälp. Om inte det här är hjälp, vad är då hjälp? En som inte bara känner med dig, utan, och inte bara lider med dig på avstånd, utan som går in i din smärta, bär din smärta för att ge oss sin hälsa och sitt liv. Världens bästa byte för din skull. Du vinner allt på det och han förlorar allt på det. Säger han, nej Marcus, det gör jag inte. Jag vinner allt på det, för du blir lycklig. Gud är universums mest självälskande varelse. Han älskar sig själv. Han gör det, vet du det? Gud älskar att vara Gud. I himlen är det miljoner änglar som sjunger, Gud, du rockar fett. Det står det, jag kan grekiska, det står det mellan raderna så. Jag är präst, jag kan sånt. Gud, du rockar fett, bara, jag vet. Gud, du är illa tung. Klart. Gud, sån respekt till dig. Ja, det är klart jag ska ha respekt. Killar, har du något mer på hjärtat eller? Och du, sa att du är tung? Ja, det sa ni. Så att du är underbar? Nej, det får du gärna säga. Samtidigt som han älskar att vara sig själv, så valde han att lägga all den skönheten, all den makten kvar i himlen. Och naken, utan kläder, blev han människa. Föddes av en tonårstjej vid namn Maria i en liten landshåla som heter Betlehem. Växte upp i en litet samhälle som heter Nasaret. Och resten är historia. Så den stora guden som älskar och var omtyckt, han är värdig, valde att lämna allt det. För mig är nämligen Jesus Guds hjärta. För mig är Jesus Guds hjärta. Guds hjärta, för att använda ett fint kyrkoord, blev inkarnerat. Det vill säga, blev kött och blod. Guds hjärta föddes Jesus. Pumpade och slog. Och älskade alla. Älskade nästan mest de som ingen annan älskade. Fastän Gud älskar alla människor mest, så älskar han dem mest. Som ingen annan såg. För de har en särskild plats i hans hjärta. Och finns du här och du har inte fått så mycket uppmärksamhet från din pappa, från din mamma, från din man, från din fru, från dina barn, från dina vänner, tror jag att Gud i nattvarden vill möta dig med extra mycket kärlek. För att hjärtat slår för dig lite extra. För så funkar Gud. Så funkar Gud. Jag ska strax gå in i nattvarden. Och nattvarden är en av de broarna då vi förflyttar Jesus Kristus från historiefängelset in i presens, in i nutid. Det är ett av sätten. Det finns många sätt. Dopet är också ett sätt. Och lovsång är ett sätt där du kopplar med Gud som är över tid och rum. Bön såklart. Och bibelläsning, om du inte läser det som en historiebok, också ett sätt. Det finns många vägar. Men utmaningen för oss är att vi inte har en kristen tro då vi tror på Gud där. Men som vi förstår, han levde där. Men som det står, å ovanför graven i Israel. Han är inte här. Han är inte här. Han är inte här. Är det någon som har en på sig en sjal eller halsduk eller något annat fint som kan låna? Någon som har det? T-shirt? Nej. Då kommer det bli fel vibbar här inne. Ingen t-shirt. Kolla här. Visst är det manlig? Nej. Det står så här i Johannes evangeliet. Lärjungarna hade fått höra att Jesus var uppstånden, men de kunde inte tro det. Och nu, tjejer, kommer en ledande fråga. Vem var den första människa som fick äran att möta den uppstående Jesus Kristus? Han skulle springa till bröderna med hälsning, han är uppstånden. Vem var den första pastorn, den första prästen, den första evangelisten? Maria. Det var en kvinna. Är ni med? Så den första människan på jorden som fick vara evangelist, pastor, profet, vad du vill. Alla de här fina talar kyrkan orden. Det var en kvinna. Hon sprang dit. Men just för vår kvinna, det var det ingen som trodde på henne. Bara, yeah right, liksom. Dessutom hade hon kanske en bakgrund som inte var som klanderfri. Men lyssna här nu, apropå klanderfri. Ingen kristen har en klanderfri bakgrund. Ändå skiljer att en del av oss ljuger bättre än andra. Är ni med? En del av oss gömmer undan våra hemligheter bättre än andra. En del har haft en bättre start, en del en sämre start. Men vi är alla skyldiga. Eller hur? Ingen av oss som är utan klander. Börjar rota i ditt liv, då hittar jag inte bara guldkronor. Börjar rota i mitt liv, hittar jag rätt mycket smuts såklart. För jag är människa som du. Men Maria hade en bakgrund som var allt annat än vacker. Och hon hade dessutom en kvinna. Så lärjungarna sprang dit för att kolla själva. För man kunde inte tro på hennes ord. Hon är bara kvinna. De kom till graven. Och det roliga är att han som skriver där, det är Johannes. Och han bara har en sån här skön mening med. Bara för att visa, jag bräckte Petrus. Petrus och den andra lärjungen, underförstått jag själv, sprang till graven. Den andra lärjungen kom först. Det är så bra, va? Alltså, varför står den med i Bibeln? Den har ingen poäng. Mer än att jag älskar den. För Bibeln är så mänsklig. Han bara med det. Det här ska människor alla tider veta. Jag piskade Petrus big time. Och då har ni hört idag. Står det, men han gick inte in. Petrus gick däremot in. Och står det, när han såg linnesvepningen ligga där, men huvudduken hopvikt, ihoprullad på en plats för sig, då såg han och trodde. Vet ni varför han såg och trodde när han såg att duken låg en bit bort? Lyssna nu. För att hos judar var det nämligen så här. Judisk kutym, alltså judisk hyfs är följande. Blir hembjuden till dig. Jag är hembjuden till dig. Och du vill få mat. Om jag tycker att maten är god, du är trevlig, familjen är trevlig, alltså alla där är trevliga, det är god mat och allt är trevligt, då visar jag dig med en liten subtil gest. Här känner jag mig hemma. Så jag bara gör en liten boll av servetten och lägger framför mig på bordet. Lite så nonchalant. Typ fötterna på bordet. Det är en sån här gest, subtil gest som visar, här trivs jag. Jag kommer gärna tillbaka igen. Men om jag tycker att din mat är förfärlig, sällskapet är fruktansvärt och jag vill aldrig mer komma hit igen, lägger ihop servetten fint och lägger den långt bort från på bordet. En liten, oj, en liten sån gest. Det suger att vara här. Och Peter bara, kolla! Jesus gjorde ju partytricket. Alltså Jesus, han visar ju, jag kommer aldrig mer dö. Att vara död var inte trevligt. Det var ingen bra service. Och sällskapet var katastrof. Demonerna var inte kul att hänga med. Jag kommer aldrig mer tillbaka till graven igen. Är ni med? I och med att Jesus Kristus har uppstått från graven och lever i presens, får inte du och jag förpassa honom tillbaka till graven, tillbaka till imperfekt. Eller hur? För han är uppstånden. Och i nattvarden, då möter Gud oss a presens. Guds namn är nämligen jag är. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är världens ljus. Jag är den gode herden. Jag är brödet från himlen. Och så vidare. Jag är. Du säger presens. Så vänner, nu ska vi med de här orden i ryggen, med orden från Petrusbrevet och med stödordet hjälp, help, gå in i nattvard. Du ska gå in i nattvard för att möta den uppståndne Jesus Kristus. Den läkaren som inte bara är bäst på hjärtoperationer, utan den läkaren som dog under din operation för att du skulle leva. Det kostar honom livet att operera din själ. Om inte han är värd att älskas, vem är då värd att älskas? Om inte han är värd att tillbes, vem är då värd att tillbe? Om inte han är värd att efterföljas, som vi läser texten, låt oss följa honom. Eller hur? Om det är någon som är värd att följas och efterföljas, då är det Jesus Kristus. Som inte öppnade sin mun till att förbanna tillbaka när han blev förbannad. För han dog till och med för bödlarna.